Har du någon gång varit med om att någon gjort något helt oväntat för dig? Något som förändrade ditt liv? Något som kanske förändrade ditt sätt att se på livet? Något den personen gjorde bara för att den ville dig väl utan att vilja ha något tillbaka? Eller kanske du själv har handlat så mot någon annan. De sa här i reklamfilmen här, vad får han ut av att göra detta varje dag? Ingenting egentligen förutom olika känslor som han får ta emot. Och en sak så sa de, han får en djupare förståelse för världen och människor runt omkring sig. Och det tror jag ligger mycket i det. När jag var runt 20 så tågluffade jag i Europa tillsammans med en kompis i en månad ungefär. Vi hade inte direkt någon plan på hur vi skulle åka. Vi hade några bestämda stopp att dit ville vi och dit ville vi. Men annars så var det mest en rutt som bestämdes dag för dag. Och efter den här månaden i Europa så skulle vi vidare till Israel. Det var vår plan. Och vi skulle ta oss dit med båt. Så vi visste att Grekland det behöver bli vårt sista tågstopp, om man säger så. Och vi upptäckte när man hade sån här tågluffarbiljett. Man kunde åka hur mycket tåg man ville med den. Men då ingick det också en båtbiljett från Italien till Grekland. Och det tänkte vi att när vi var i Italien så kände vi att vi är lite trötta på att åka tåg. Så slippa åka runt hela Adriatiska havet och genom hela alla Balkanländer där. Det kändes ganska skönt att slippa det. Så vi tog den här båten och det var bara det att när vi väl steg av båten i Grekland på västkusten där så fanns det inga tågstationer där. Tyckte man, det kunde man ju ha kollat upp innan. Men när man är ung och tågluffar och man sådär, då vill man inte gärna spendera sina sista pengar på en bussbiljett när man redan har köpt en tågbiljett. Så vi tänkte, vi plockade fram våra tummar och se om de kan ta oss till närmsta tågstation. För vi skulle till Aten då, som ligger på andra sidan Grekland. Och vi tänkte vi kan ju kanske lyfta till närmsta tågstation eller sådär. Så vi plockade fram tummarna där och se vad kan komma av detta. Och riktade nog en och annan bön uppåt också. Det tog inte så lång tid så stannade en man och undrade vart vi skulle någonstans. Ja, men vi ska till Aten, sa vi, men vad som helst egentligen går bra bort härifrån där det finns en tågstation. Så. Och det är då det något oväntade händer, för han säger, jag ska till Aten imorgon. Ni kan åka med mig, jag brukar hyra ett rum av en kvinna längs vägen och där kan ni också få bo. Så han tog med oss, han såg till att vi fick bo där jättebilligt och han tog med oss ut på kvällen och åt, bjöd på mat. Så nästa dag så skjutsade han oss hela vägen till Aten och kom inte riktigt ihåg hur långt det var, men det var, tog en större del av dagen. Och så skjutsade han oss ända fram till vandrarhemmet där vi skulle bo. Och så försvann han. Han var som en herde som såg två små vilsna får och såg till att de kom till rätta. Och när Jesus talar om sig själv som herde så är det också i ett sammanhang där han samtidigt pekar framåt mot sin egen död. Det ultimata som han kom att göra för vår skull. Vi hörde förra veckan om hur Jesus talar om sig själv både som herde och som grind, eller dörr skulle det egentligen vara. Och den texten är ju precis i anslutning till den text som vi ska läsa idag. Och de bör ju egentligen läsas tillsammans som en helhet. För Jesus är ju först, så är Jesus den röst som fåren följer. Och sen är han då den grind som håller fåren trygga, som räddar fåren. För det var så att när herden övernattade ute på fälten med sina får, så fanns det tillfälliga steninhägnader där de först in fåren. Men där fanns inga grindar då. Så fåren var trygga endast så länge som herden vaktade ingången. Och så han sov ofta där då, herden. Och Jesus säger då att ja, men jag är den här grinden. Och går man in genom den så är man räddad, trygg och säker. Och vi läste också förra veckan hur Jesus, han gör en parallell då med tjuvar och rövare, vars enda syfte är att komma och förstöra och röva och stjäla och sådär. Medan Jesus syfte då är att ge liv, och liv i överflöd. Och Jesus, han anspelar här med detta då på de judiska ledarna och fariserna som inte såg något av det som Jesus gjorde som positivt. Samtidigt så kunde de inte bortförklara att precis innan den här diskussionen så hade Jesus så radikalt förändrat livet på en man som hade varit född blind, och Jesus hade öppnat ögonen på honom. Så trots alla tecken och under så vägrade de se Jesus som Messias. För han gjorde på fel sätt. Han helade på fel tillfällen. Detta skedde på en sabbat. Och han talade med fel ord, inte som de brukade göra eller skulle göra. Inte som de alltid hade gjort. Jesus, han kom med något nytt och något radikalt och något livsförvandlande. Och det kunde inte de ta till sig. Men Jesus sa så här: den som går in genom mig ska bli räddad. Han ska gå in och han ska gå ut. Han ska finna bete. Det läste vi också förra veckan. Och vi mötte där hur stor kontrasten är mellan de judiska ledarna och fariserna. Att Jesus, han betonar här verkligen säkerheten och att fåren ska få ett fullvärdigt liv. Herden har inget behov av att se efter sina egna intressen, utan hans prioritering ligger i fåren. Och det är där vi kommer då till dagens text. Vi kommer också märka hur Jesus utvecklar detta ännu mer när han pekar framåt mot sin egen död. Jag läser ifrån Johannes 10, ifrån vers 11 och framåt. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herde och inte äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och de känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. Också dem måste jag leda, och de ska lyssna till min röst. Och det ska bli en jord och en herde. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan få det tillbaka. Ingen har tagit det ifrån mig. Jag ger det av fri vilja. Jag har rätt att ge det och jag har rätt att få det tillbaka. Detta har min fader bestämt för mig. Så återigen så ifrågasätter Jesus fariseerna och de judiska ledarnas syfte med att likna dem vid en lejd herde som försvinner iväg och räddar sitt eget skinn före han räddar fåren eller försvarar fåren. Han menar att de inte fullföljde sitt ansvar som ledare med att ha omsorg om folkets bästa. Och Jesu ord är i väldigt skarp kontrast. han själv, han kommer ge sitt liv för fåren. Har man läst igenom Johannes evangelium så har man vid det här tillfället märkt flera gånger hur Jesus har varit utsatt för dödshot, men har kommit förbi det. Men nu så talar han själv om att en våldsam död inte bara är en möjlighet utan också hans kallelse. Och det är också lite synonymt med Jesus att sättet han gör det på, det är inte genom tung teologi utan genom den här väldigt jordnära enkla liknelsen av en herde med sina får. Men vilken nytta är då en död herde för sina får, kan man ju den tanken kan ju dyka upp när man läser. Men för det första, om man kollar på herdarnas situation på den här tiden så var det väldigt ovanligt att herdar faktiskt dog. Men Jesus han pekar ju också förbi det här. Och det handlar ju främst om inställningen då, eller attityden som man har gentemot folket. Och till skillnad från en vanlig herde som skulle ge sitt liv för sina får, så får Jesus sitt liv också tillbaka. Och där har vi ju hela skillnaden, både för dig och för mig. Men det är också intressant att se hur Jesus han går vidare efter det här. Han upprepar att han kommer ge sitt liv för fåren, så talar han också om att han kommer utöka sin flock med får som finns i en helt annan folla. Och vad menar han då med det? Vad är det för andra får? De ursprungliga fåren, det är ju Israels folk. Det var först och främst de som Jesus kallade. Det var de som han ledde. Det var dem vars röst. Det var de som hörde hans röst och kunde komma till honom och söka sin trygghet. Men samtidigt som Guds profeter och författare har skrivit genom tiderna, så eller har antytt genom tiderna, så var aldrig Israels Gud endast intresserad av Israels folk. Hans kallelse till det israeliska folket, det var för hela världens skull, och det är vad Jesus så småningom kallar sina lärjungar att fullfölja. Så vi som inte är judar, vi är fåren i den andra follan. Hela den här situationen påminner också om Jeremias ord. Precis innan Jeremia skriver om den kommande Messias, så skriver han så här i kapitel 23. Därför säger Herren, Israels Gud, om det är herdar som vallar mitt folk. Det är ni som har skingrat mina får och drivit bort dem. Ni har inte tagit hand om det, men nu ska jag ta hand om er och straffa era onda gärningar, säger Herren. Jag ska själv samla dem som finns kvar av mina får från alla de länder dit jag fördrivit dem och föra dem tillbaka till deras betesmärke. Där ska de bli fruktsamma och föröka sig. Och jag ska ge dem nya herdar som ska valla dem, så att de inte längre behöver vara ängsliga eller rädda. Och ingen av dem ska komma bort, säger Herren. Och Hesekiel beskriver också på ett liknande sätt hur Gud lovar att se efter sina får, att förse dem med goda betesmarker, att se efter de skadade och de sjuka och valla flocken med rättvisa. Och vi ser också en väldigt naturlig koppling till psalm 23 som vi läste här inledningsvis, där Gud porträtteras som den gode herden. Så Jesu anspråk på att vara den gode herden, att göra mer än vad den tidens ledare gjorde. Det var också ett anspråk på att vara ett med Gud, fadern som är den gode herden för sitt folk. Och de andra fåren som Jesus pratade om, det är ju de som inte fanns i denna folla. Det är ju alla folk från varje nation under himlen som Gud vill frälsa genom Jesus. Den judiska messias skulle bli hela världens messias, hela världens frälsare. Jesus, han förutsåg ju händelserna som skulle ske, som vi läser om i apostlagärningarna, när evangeliet genom lärjungarna sprids till icke-judar, till Samarien och till jordens yttersta gräns. När alla folk ska få höra av hans röst, tro på honom och bli inkluderade i hans flock. Och det är ju en kallelse som pågår än idag. Vi är kallade att ta hand om Guds får. Alla Guds får. Jag har också andra får, säger Jesus och talar om dem som ännu inte lärt känna honom. Alla människor är Guds får, de vet bara inte om det ännu. Om vi ser på människor utifrån den aspekten, så ser vi kanske lite annorlunda på varje människa vi möter på vår vandring genom livet. Guds älskade barn, men ingen har talat om det för dem ännu. Vem ska göra det? När Jesus för tredje eller kanske fjärde gången i det här sammanhanget säger att han kommer ge sitt liv och poängterar att det är just så att ingen kommer ta hans liv, utan jag kommer ge mitt liv, säger Jesus. Då börjar judarna på nytt, de muttrar ofta när Jesus talar, och det uppstår oenighet ibland dem. Står det så här, precis efter texten vi läste innan. De orden gav upphov till ny oenighet bland judarna. Många sa, han är besatt och från sina sinnen. Hur kan ni höra på honom? Andra sa, så talar inte den som är besatt. Kan en demon öppna ögonen på blinda? Återigen så kopplar de tillbaka till den blinda person som Jesus öppnade ögonen på. Den händelse som var starten på hela det här samtalet, hela den här diskussionen, hela det här talet om att Jesus är grinden och heden, den gode heden. Så talar inte den som är besatt. Kan en demon öppna ögonen på blinda? Både Jesu ord och Jesu handling vittnade om vem han var. Och på samma sätt behöver både våra ord och vår handling vittna om vem Jesus är. Jesus är den gode heden och han kallar på dig. Men lyssnar du på hans röst? Det är en god röst och den vill dig bara väl. Reflektera lite över hur Gud leder dig. Hur upplever du Gud? Vilken bild av Gud bär du på? Jag tror bilden vi bär på av hur vi ser på Gud, det påverkar också vår relation med Gud. Vid ett annat tillfälle så sa Jesus så här: kom till mig alla ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta, så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Kom till mig. Kom. Kom till mig. Lär av mig. Jag ska skänka er vila. Det är ord som är fulla av löfte. Men det är också ord som vill ha något från oss. Ta på er mitt ok, säger Jesus. Det är ord som påminner om ett annat tillfälle när Jesus anklagar de skriftlärda och fariseerna för att endast binda ihop tunga bördor för folket att bära genom deras lagiska krav. De skriftlärdas religion hade syftet att ära Gud, Men dess effekt blev en tung börda för varje jude att bära. Och den vila som Jesus erbjuder, det är inte en frigörelse helt och hållet från förpliktelse, men på grund av vem han är, den gode herden, så att ta på sig hans ok, att gensvara på hans krav, om man säger så, det är en vila jämfört med det krav som en lagiskhet ger. Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta, så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Kliver vi in i det som Jesus har för oss, det är en aktiv handling från vår sida. Vad betyder det för oss att vi är Guds barn? Att vi är Guds får? Som han bryr sig om, som han vill beskydda. Vad betyder det för dig? Hur når vi människor idag? Hur talar vi om för dem att även de är Guds älskade barn? Kanske en väg är att göra något oväntat gott för dem, likt filmen vi såg i början. Det kanske är din utmaning för den här veckan som ligger framför. Att göra något oväntat för en medmänniska. Bara för att Jesus älskar dig och du vill återspegla den kärleken. Det kan vara ett sätt att få möta människors tankar och funderingar. Det finns en film som heter Ivan den allsmäktige. Det handlar om en man som får besök av Gud och talar om för honom att han ska bygga en ark. En stor, alltså påminner om Noas ark. Och han tror ju han har blivit tokig. Han vägrar till en början att göra det, inte kan göra det. Men så dyker det upp massa djur hemma hos honom och han får oväntade leveranser av massa virke och sådär. Så till slut så hans skägg börjar växa. En väldigt rolig film. Och den är väldigt talande med. Men så, till slut så, ja, men så börjar han göra det här. Om man börjar bygga den här båten och många händelser sådär, men i alla fall så frågar Gud honom hur förändrar vi världen, och då genom filmen då har man kommit fram till att ja, men det är genom att göra en liten slumpvis vänlig handling i taget, att bara på man behöver inte planera något, utan det man möter, där kan man göra någonting som kan förändra världen. Och jag tror det ligger mycket i det, att se till andra före vi ser till oss själva. Det ligger någonting väldigt stort i det. Där stannar jag nu. Det blir många frågor här, men låt det få sjunka in hos dig och reflektera över det. Och låt Guds ord få tala till dig genom bilden av den gode herden. Så kommer Jenny leda oss i en sång innan vi går över i nattvarden. Jesus, jag tackar dig för att du är den gode herden. Och det är genom den gestalten vi får påminna oss om att du vill leda oss genom livet. Du vill hjälpa oss att göra gott för andra människor. Du vill hjälpa oss att visa varje människa att de är älskade av Gud och vill bli inkluderade av honom, Herre. Hjälp oss att se till människor och vittna om dig i både ord och handling, Herre. Amen.